och bara några veckor kvar att leva. Det är ju ingen rolig sak att få veta. Och han berättar hur människor i hela Sverige bad för honom. Han skriver en insändare, jag tror det var Aftonbladet, om att be för mig. Och han upplevde hur många från hela Sverige bad för honom. Och en dag så kommer en läkare in till honom på sjukhuset med leende på läpparna. Varför då? Jo, för det fanns inga metastaser i lungorna längre. Och inte heller i lymfkörtlarna. Och han blev helad och fick bokstavligen ett nytt liv. Det var en livsomvälvande händelse för honom. Och för den här predikan så har jag temat uppståndelsen, en livsomvälvande händelse. För i den här bibeltexten vi har tittat på i Lukas evangeliet kapitel 24 så var det för de här människorna verkligen en livsomvälvande händelse. En verkligen omtumlande händelse. Jag tycker att Lukas som har skrivit det här fångar nästan känslorna på något sätt, sinnesstämningarna. Man kan nästan ta på känslan. Hur är de här kvinnorna kommer till graven och blir överraskade. Graven är tom. Och hur de blir förskräckta när de ser en ängel som säger att Jesus ska uppstå precis som han har sagt. Och sen hur de springer iväg och berättar det för de 11 lärjungarna. Och hur de säger att det är bara prat och de inte tror på kvinnorna. Men sen hur det också beskrivs, jag tycker det är härligt hur det beskrivs hur Petrus springer iväg till graven för att titta själv. Och sen går han in och han är full av undran. För sen beskrivs det inte att han springer iväg, han går iväg för han är full av undran och förstår inte riktigt vad är det som har hänt. Och så byts episoden och vi får följa med Emmausvandrarna, hur de var sorgsna och förvirrade över Jesu död. Hur deras hopp om Israels befrielse dör med Jesus. Och sen hur de blir uppskakade över kvinnornas berättelse att graven är tom och där änglarna sa att Jesus lever. Och hur Jesus är där med dem fast de inte känner igen honom. Och sen beskrivningen av hur när de går med Jesus och han utlägger skriften hur deras hjärtan brinner. Och sen det häpnadsväckande att Jesus visar sig som uppstånden för dem när de har bjudit in honom. Och sen försvinner han. Och sen så får vi hänga med hur de springer till Jerusalem. Tillbaka till Jerusalem. De gick från Jerusalem till Emmaus. Och de ska berätta för de här 11 lärjungarna och en del andra lärjungar där. Och där Jesu lärjungar till och med säkerhet säger så här. Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Där är de säkra. Och mitt när de pratar om det här i sin säkerhet över Jesu uppståndelse så kommer Jesus där mitt ibland dem och önskar dem frid. Men då är de inte säkra helt plötsligt. För då tror de att det är ett spöke. Trodde de på spöken? Ja, de tror att det är ett spöke som kommer där. Och de blir fyllda av tvivel. Kan ni tänka det? Från att vara säkra till att bli fyllda av tvivel. Och de blir skrämda. Och då vi låter Jesus dem se sina spikhål i händerna och fötterna. Men ändå kan de inte riktigt tro. De fylls av glädje också. De fylls av glädje, men de kan ändå inte riktigt tro. Och Jesus han får äta fisk framför ögonen på dem för att de ska förstå att det här är inget spöke. Så det är många olika sinnesstämningar, många olika reaktioner på att Jesus är uppstånden och att graven är tom och att de har fått se Jesus. De upplever rädsla, de upplever förvirring, de är fulla av undran, förvånade, de är sorgsna, de är uppskakade. De har svårt att tro, de tvivlar. De känner inte igen Jesus, men samtidigt får de uppleva i sina hjärtan att det brinner. De är glada, de blir säkra på att han är uppstånden, de känner igen honom. Och så märker vi också hur du kan pendla från att vara säker till att tvivla. Allt det här verkar rymmas i påskdagens berättelse. Och vad har du för sinnesstämning inför det här att det är påskdagen idag? Men inte bara det, att Jesus är uppstånden. Du kanske är här som tvivlar på det, kanske inte ens tror på det. Du kanske är här som ibland tror jättestarkt och ibland så tvivlar du på det. Hur reagerar du? Vad har du för sinnesstämning idag? Att det finns nytt liv, att Jesus lever, att det finns en uppståndelsekraft. Hur reagerar du? Vad har du för sinnesstämning? På ett sätt så kan vi ju skratta åt lärjungarna som tror på spöken och är rädda för Jesus och så vidare och allt som beskrivs där. Man kan ju skratta åt det. Men samtidigt så var nog deras upplevelse otroligt omvälvande. För tänk att de hade fått vara med om det här hemska på långfredagen, där deras hopp, där deras glädje, honom de hade satsat hela sitt liv på, gått varenda dag med i 3 år. De trodde att han var hoppet som skulle befria dem. Och sen bara dör han. Och allt liksom, hela deras värld faller. Men vad händer då? Bara någon dag efter så får de veta att graven är tom. Och någon säger att han lever. Man kan ändå ana lite att det var nog inte så lätt att ta in det där. Det var en väldig pendling mellan total förtvivlan till att helt plötsligt få hopp. Och kanske har du varit med om sådana händelser där det har gått från att vara mörker till att bli ljust. Det har varit dåligt och helt plötsligt på några sekunder så blir det bra. Jag har inte varit i närheten av det som lärjungarna var med om. Men jag tänker på en händelse som var lite åt det hållet. När jag var teamledare på ett team evangelisationsläger i Lidköping för 20 år sedan. Och jag skulle vara teamledare tillsammans med en pastor, formen Björklinge utanför Uppsala. Och det kändes tryggt att få göra tillsammans med honom. För jag var oerfaren, jag var inte utbildad till pastor eller någonting sånt. Så det kändes ju bra. Men sen helt plötsligt så fick jag veta att han skulle lämna lägret. För en vän till honom hade plötsligt dött och han skulle åka iväg. Och då hade han några tonåringar med på det här läget som inte hade en tro på Jesus. Och det var ju en massa andra som man skulle ta hand om och så. Så det blev en liten chock för mig. Vad gör jag nu? Och till råga på allt med sån här känslomässig bergochdalbana så får han veta precis innan han ska åka, han har packat och så. Så ringer en av hans tonåringar och säger, men jag vill bli frälst. Jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Och sen hör han av sig till mig och jag kommer. Han vill att jag skulle vara med. Så ber vi en frälsningsbön för den här tjejen. Och sen sticker han iväg från läget och lämnar mig ensam med en nykristen tjej. Och massa andra ungdomar. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Det var väldigt så här, känslomässig bergochdalbana. Men det gick ju bra. Och ibland kan vi vara med om sådana där händelser. Och det var verkligen lärjungarna. Så det var säkert värre för lärjungarna än vad det är för oss. Det var värre för dem att ta emot det här att Jesus hade uppstått. Det var nog inte så enkelt. Men ändå så kan vi, även om de hade värre än oss, så kan vi ju ha svårt att få det här att sjunka in, eller hur? Vi kan tvivla på det. Vi kan ha svårt att tro. Vi kan pendla mellan att vara säker i tron till att tvivla. Vi kan ha svårt att förstå vad det innebär. Det liksom sjunker inte in riktigt i oss. Det blir inte riktigt levande för oss. Vi kan ha svårt att se ibland att Jesus faktiskt är mitt ibland oss, att han verkar. Ibland ser vi inte när Gud verkar. Vi tror att han inte är där, så gör han jättemycket. Och då kan man ju tänka att Gud, han suckar och han ger upp och han går därifrån. Men i den här texten så ser vi någonting annat. Det fantastiska är att Jesus, när han ska bemöta sina lärjungar som är i tvivel, som är tröga till att tro, så visar han ofattbar nåd, barmhärtighet och tålamod. Jag tänkte vi skulle titta lite på det. Och här tycker jag berättelsen om Emmausvandrarna är fantastisk. För Jesus är så varsam och han möter dem så, på så fantastiskt fint sätt. För det första så vandrar han med dem. De gick en 10 kilometer lång väg från Jerusalem till Emmaus. De hade säkert vandrat en bit när Jesus kom. Men han tog tiden att vandra med dem. Och sen så frågar han vad de talar om. Och så låter han dem berätta om allting som han egentligen vet om. Han vet att de har fått allt om bakfoten. Men ändå så låter han dem prata. Han lyssnar på dem och låter dem få spy ut all förvirring, all sorg och sitt uppskakade sinne. Vilket tålamod han har med dem. Sen är han i och för sig lite kärv då han säger, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeten har sagt? Så det är ju lite kärvt, men samtidigt så säger han inte skyll er själva, då struntar jag i er. Då förstår ni inte då. Då får ni fortsätta vara tröga i att tro. Nej, då berättar han, utlägger han skriften tålmodigt för dem och låter dem få förstå. Låter dem tro. Han hjälper dem till tro på ett kärleksfullt och tålmodigt sätt. Och sen så är det också så fantastiskt när de börjar närma sig hemmet och det börjar bli sent. Så är det som att Jesus vill gå vidare. Det kan ju vara nu ett tecken på att han har tröttnat på dem. Men jag tänker nog snarare att det är ett tecken på att han väntar på deras inbjudan. Han tränger sig inte på dem. Det är upp till dem om de vill att han ska stanna kvar. Och när han är på väg att gå så bjuder de in honom. Och då kommer han in och delar gemenskapen med dem. Och de som hade svårt att förstå, de som var tröga till att tro, de som inte kände igen Jesus, de får av nåd se Jesus uppstånden. Och sen försvinner han iväg. Och de springer då till Jerusalem, till de 11. Och då har ju Jesus redan visat sig för Petrus. Men ändå visar sig Jesus en gång till, så de andra också fick se. Men då fylls de ju av tvivel och rädsla. Men då är han barmhärtig och låter dem ändå, de trögtroende, ändå få känna i spikhålen. Och ändå kan de inte riktigt tro. Och då tänker man, då ska han ge upp, nu ska han skälla ut dem. Nej, då äter han en bit fisk så de får se att han faktiskt inte är ett spöke, får se att han verkligen är uppstånden. Vilket tålamod, vilken kärlek, vilken nåd. Skulle inte han bemöta dig på samma sätt? Som kan ha lite svårt att ta till dig det här. Som tvivlar ibland. Som kanske inte alls tror. Eller som inte riktigt alltid ser att Gud är där. Eller inte alltid tar del av det uppståndelskraft som finns. Det liv som egentligen finns. Skulle inte han ha nåd, tålamod och kärlek med dig då? Jag tror det. Han vill snarare hjälpa dig till att tro. Han vill hjälpa dig att förtrösta. Han vill hjälpa dig att se att han är närvarande fast du kanske inte ser det. Att känna igen honom när han verkar, när du tror det bara är människa. Om du har bett i Gud ibland, jag behöver din omsorg, jag behöver din hjälp. Och så känner du, han har inte hjälpt mig ett dugg. Och så har han sänt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 människor som har uppmuntrat dig. och du ser inte, det är ju han som uppmuntrar dig. Och när du inte ens har sett det där så vill han hjälpa dig att se hur han verkar. Du har varit sorgsen och tänker Gud har inte brytt sig, och så har du kommit 40 olika fåglar som varit jättevackra och en solnedgång och allting, och du har inte sett att han har varit där. Han vill hjälpa dig att se det där. Han vill få ditt hjärta att brinna på nytt. Han vill fylla dig med glädje. Han vill byta rädslan mot frid. Han vill fylla dig med nytt hopp. Och han är nådefull och barmhärtig och kommer hjälpa dig med det. Men jag tror också att det finns en sak till som texten visar oss, som han vill hjälpa oss med. Jag tror att han dels vill hjälpa oss med att tro på det vittnesbördet att han lever idag. Men också att berätta om det. Och det ser vi ju i texten. Där är ju lärjungarna förebild att de är duktiga på att berätta. Att graven är tom, att Jesus lever. Men också hur mycket tröghet det fanns att tro och ta emot det. Och det tror jag är en utmaning till oss. Jag tror det är en utmaning om du är här som inte tror på Jesus. Det är en utmaning till dig. Ska du inte ändå börja lita på alla de här berättelserna som finns om att Jesus lever, att Jesus kan förvandla liv? Eller du kanske har en tro, men tvivlar lite på det där. Stämmer det verkligen? Ja, då tror jag Jesus vill uppmuntra dig att börja lita på det. Man ska pröva allt. Men det kan vara så att de som berättar att Jesus har gjort något i mitt liv, att de faktiskt talar sanning. Och då kan det uppmuntra, då kan det göra någonting i ditt liv. Och så tror jag att han vill uppmuntra till att få berätta det själv. Det som Gud har förvandlat i ditt liv. Att Jesus är uppstånden, att han lever. Och Jesus säger så här i kapitel 24, vers 47. Syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Det finns en värld som behöver höra detta. Och vers 48 så säger han att de ska vittna om allt det här, och att det ska bli rustade med kraft ifrån höjden. Underförstått, den helige ande ska komma med sin kraft och ge kraft till att bli vittnen. Så han vill hjälpa oss att lita på vittnesbördet att han är uppstånden, och att också dela det vidare. Låt oss be. Jag tackar dig för din nåd och barmhärtighet och ditt tålamod med oss. Ja, men ibland så är vi tröga till att tro. Ibland så förstår vi inte riktigt det du gör och det du har gjort. Men tack för att du i din barmhärtighet vill göra det här levande på nytt. Att vi ska få se hur du verkar mitt ibland oss. Att du lever och att du är där. Ibland kanske vi tror att det bara är ett spöke som är där. Eller det kanske bara är någonting annat konstigt. Eller det är bara en människa som gör det här. Det var bara något i naturen jag såg. Det var bara en slump. Och att vi ska få se, men det är du som är där och verkar. Öppna våra ögon. Och hjälp oss att lita på de vittnesbörd som finns, att du lever och är verksam. Och hjälp oss att själva berätta. Och tack för att när vi faller och när vi misslyckas, när vi tvivlar, så har du nåd och barmhärtighet och tålamod med oss. Och det tackar jag dig för. I Jesu namn. Amen.